Hej och välkomna till Pin Forever. Det här är Fanny.
Det här är Jenny.
Det här är Chao.
Nu kör vi!
Eller kör vi, du menar nu fortsätter vi?
Ja, nu fortsätter vi. Det var ett litet abrupt slut från förra avsnittet. Och om vi är helt ärliga så har det ju gått ett litet tag sen vi spelade in mitt förra traumaavsnitt. Och det tror jag är bra för att jag har hunnit bearbeta traumat lite mer. Har nya insikter att komma med. En av de första sakerna som jag tror har varit mycket mer klarhet, eller som jag har fått mycket klarhet i, är det här med att man sitter i sina känslor. För det var någonting vi pratade om väldigt mycket, om att jag är duktig på att kommunicera känslor men inte riktigt känner dem. Och för mig har det liksom varit ett frågetecken. Tills nu när jag faktiskt var på en promenad med då en av våra andra nära kineskompisar. Vad refererar ni dem till då?
Jo, men det är bara så himla internt begrepp. Alltså, jag reagerar aldrig när du säger kineskompisar. Men det, är bara, det låter bara så roligt som generellt begrepp som vi ska lansera för omvärlden.
Alltså vadå, vi är kineser och vi är kompisar. Det är ganska...
Yeah, you go ahead.
It's quite self-explanatory. Men vi var på en promenad och han är ju liksom verkligen en av mina närmaste kompisar. Har varit ett fantastiskt stöd under föregående år genom då mitt trauma. Och vi pratade om det här om att när man är duktig på att kommunicera känslor. Man kanske inte riktigt känner dem. Hans första reaktion var ju, va? Jag tycker du är jättebra på känslor. Eller du har varit så himla öppen och sårbar med mig. Och jag bara, fast hur har jag berättat saker och ting? Och det tror jag var en väldigt bra fråga. För han stannade, tänkte och bara, okej, ja, du har berättat allt. Med typ ett leende på läpparna. Vilket inte alls borde vara reaktionen jag har haft.
Mm, för att det har varit så allvarliga grejer liksom.
Exakt.
Och att du har berättat det... med dolt bakom ett leende eller skratt.
Ja, men exakt. Mm. Så att mycket av det som jag processar är ju att jag är duktig på att kommunicera känslor som jag egentligen inte riktigt känner. Vilket är lite konstigt.
Du menar att du är duktig på att paketera dina känslor på ett sätt som känns lite mer leende än vad du egentligen känner, eller?
Jag tror att jag är duktig på att leverera ett budskap med ord och sätta orden på känslor. Men att jag internt inte känner känslorna.
Så du är lite disconnected från själva känslan. Men i hjärnan så bearbetar du dem och sätter ord på det.
Exakt.
Mm.
Ser hur jag försöker få ihop det här. Men det är som att, ja men jag tror jag förstår vad du menar.
Du tar dig an dina känslor på ett intellektuellt plan. Mm. Där du verbalt kan förklara dem.
Mm.
Men du emotionellt inte är där.
Exakt.
Det var jättebra förklarat,
ja. Ja, tack. Det är intressant så här att du tar upp en annan kompis också i vårt gäng. Upplever du, för att det, vi är ju generellt, skulle jag säga, en grupp som är lite sämre på känslor.
Mm.
Det kan vi väl, kan vi inte dra med oss alla ner i det fallet, eller?
Jag vet inte hur många vi kan dra med oss, men i alla fall oss tre kan vi väl uttrycka det. Så det här tog vi också upp i förra avsnittet om känsloregistret. Och det jag har tänkt på väldigt mycket om att mitt känsloregister inte är lika brett som mångas andras är. Alla negativa känslor, förutom ilska, har jag väldigt svårt att ta mig an. Mm. Så sorg, hopplöshet, känna mig som ett offer, nedstämd, skam. Alla de känslorna har jag inte en direkt linje till. Utan mycket av det reagerar jag med ilska istället. Jag har faktiskt pratat med några nära kompisar till mig om. För det har funnits vissa instanser som jag inte riktigt kunnat förklara varför jag har reagerat på ett sätt som jag har. Men till exempel, jag har ju en som barndomskompis som har varit min absolut bästa kompis genom hela barndomen. Men i vuxen ålder så har vi kattat kontakten till och från. Men nu har vi liksom en bra relation igen. Efter många, många års turbulens. Och jag träffade henne i helgen och pratade om mycket liksom varför vi växte ifrån varandra. Och mycket av det handlar om att jag var väldigt frustrerad på vissa val hon gjorde och att hon klagade väldigt mycket men inte ville göra någonting åt saken. Och vi märkte då att vi hade helt olika core i hur vi var baserat på hur vi har blivit uppfostrade. Så liksom vår kinesiskhet har ju mycket att göra om att vi inte riktigt känner empati, vi tar inte an av känslorna, vi...
Men all vi, positive.
Tror att vi redan är gifta alla tre så att det här inte blir någon sån här Tinder-profil. Vi har noll empati, vi kan inte känna känslor. Vi är väldigt judgy.
Men i alla fall. Och att så fort det är ett problem så tänker vi först, hur löser vi? Mm. Medan från hennes bakgrund, eller hennes familj, så klagar man väldigt mycket.
Använder hon själv ordet klaga?
Ja, det var ordet vi använde i alla fall.
Okej, okay, okej. Okay.
Och det är nästan som att den som klagar mest får mest uppmärksamhet. Så det blir liksom som ett...
Mm. Man tar plats liksom. Mm.
Exakt. Alltså, så är det att många i hennes familj tar gärna på sig offerkoftan. Och det var ju en stor anledning till att vi inte gick ihop liksom i vår unga vuxna period. För att hon tog hela tiden på sig offerkoftan. Och jag hade så himla, himla svårt med det. Och jag tänkte tillbaka till liksom hela min uppväxt. Har ju handlat om att okej, det här funkar inte. Men jobba lite extra hårt. Eller ha lite mer disciplin. Så att det alltid fanns ett sätt till att lösa problemen. Mm. Att liksom vi har aldrig känt oss, nej, nu är vi bara ett offer. För då ger man ju också upp mycket kontroll. Som jag tror vi är väldigt obekväma med. Så det går ju liksom emot min natur.
Mm. Det låter som att ni hade ett fint samtal. För du problematiserar ju ändå just nu vissa delar i vår uppväxt. Mm. Eller ja, vi belyser det som vi skulle kunna tänka är ett problem.
Mm.
Det är ju ingen av oss kanske som helt är problematiserade på så sätt att vi har någon bättre lösning på det egentligen. Förutom att vi vet vissa grejer som vi kan säga istället. Men instinktivt så går vi ändå hitåt i våra tankebanor. Kunde hon också se sättet som hon växte upp? Alltså kunde hon också se så här att det fanns vissa problematiserande delar i hennes beteende? Eller?
Ja, absolut. Och jag tror det är därför vi har kunnat hitta tillbaka till varandra. För att jag har ju lite mer distans till var jag kommer ifrån. Och hon har lite mer distans till var hon kommer ifrån. Och vi båda kan se för- och nackdelar med båda. Och också inse att många av våra bråk kanske har handlat om de dragen hos oss. Snarare än oss som personer.
Mm. Fattar.
Så det var väldigt fint att inse. Och ett annat exempel är en annan nära kompis. Så hon och jag hade också en liten fallout. Så hon har en liknande bakgrund som oss. Hon är American born Chinese men nu bor i Oslo. Det var ett tag som hon sa till mig att jag inte var så empatisk för hennes upplevelse och att jag kind of dismissed hennes sanning. Och det var att när hon flyttade till Oslo så kände hon inte att karriären gick jättebra för att i Norden så lägger man inte lika stor vikt på en MBA-utbildning. Hon kände att det var väldigt tufft för henne att komma in i arbetsmarknaden och att det inte alls gick lika bra för henne. Kanske, eller hon trodde att det handlade mycket på grund av hennes bakgrund. För att hon är asiat-kines och att det blev inte respekterat i affärsvärlden. Och jag har inte alls samma erfarenhet av det. Och jag tror att det var min rädsla för att känna mig undergiven. Att jag inte ville ta hennes sanning som sanning. För att om det skulle vara så skulle det ju också kunna appliceras på mig. Och jag ville verkligen inte se att jag skulle bli diskriminerad på grund av vem jag är. Så där hade vi en ganska stor argument. Och jag tror att hon kände att jag dismissade hennes sanning. Men för mig handlade det bara om att jag försökte skydda delar av mig själv. Att inte känna mig undergiven eller att jag tappade kontroll på grund av min bakgrund.
Men det här är en jätteintressant fråga. Jag förstår att du kan, jag förstår liksom ditt självförsvar i hur din tankebana går. Att du tänker så här, men jag är ju kontroll över min egen karriär och jobbar jag hårt nog så kommer alla se vad jag går för. Och i realiteten har du aldrig känt av att det har varit negativt att vara kvinna eller asiat?
Inte i min karriär, nej. Det har ju gått bra för mig. Jag har inte känt mig diskriminerad på grund av min etnicitet eller mitt kön.
Mm. Du tror inte att det hade varit annorlunda om du hade varit man och vit och jobbat lika hårt som du gjorde? Alltså du tror att du hade landat på exakt samma ställe som du är på idag?
Alltså det är väldigt svåra frågor, men jag kan säga att jag hade känt mig direkt diskriminerad på grund av min bakgrund. Nej.
Men intressant att hon, din kompis då, med liknande bakgrund, ni ändå kunde känna så olika i det då? Eller att hon kanske bara hade behov av dig som ditt stöd som vän på ett annat sätt?
Ja, men jag skulle också kunna säga att jag känner annorlunda, för jag ser absolut skillnader i hur jag behandlas bara för att jag är kvinna. Inte nödvändigtvis att jag är utlandsfödd, men bara att jag är kvinna. Och sen så absolut också vissa fördomar som, även om jag kan bevisa mig rätt, då måste jag ändå bevisa mig rätt. Alltså jag sätts liksom ändå i ett fack först. Och sen kan jag ju kanske ganska fort visa vad jag går för. Men jag tycker absolut att det finns vissa etniciteter och bakgrunder som gör att man lättare kommer in på i vissa rum.
100%, det håller jag med om. I min egen karriärs progress så har jag ju ändå benchmarkat mycket till, ja, men typ vita kvinnor och vita män. Och jag har inte hamnat på promotions.
Nej, men du kanske har jobbat hårdare.
Absolut, men jag tror alltså det är väldigt svårt att märka. Men hon sa i princip att hon inte hamnade på de stegen som hon ville, mycket på grund av att hon hade den bakgrunden som hon hade. Mm. Och jag har inte känns samma.
Alltså grejen är det, vi kan ju bara spekulera i det, men hon har ju rätt att, man har ju rätt att känna så. Det som du nu har landat i, handlar det också fortfarande om att du försökte liksom få henne att gå vidare och liksom snarare bli actionorienterad snarare än att lyssna på henne, eller?
Både det, men att jag har väldigt svårt att känna mig som ett offer. Mm. Och det tror jag har varit en ganska stor konversation med min psykolog. För allting som hände förra året, det är vissa som har sagt, men gud, liksom, stackars ni, och vilken, liksom, vilken otur, jag kan aldrig tänka mig att vara i den situationen. Och när sånt händer så försöker jag alltid säga, ja men det här har ju gått bra, och liksom försöka vända på det. För att jag verkligen, det går bara i så himla emot allt i mig att känna mig i en, liksom, i en offerkofta. Och då sa min psykolog, men det är okej att tycka synd om dig själv ibland.
Eller bara känna sig svag. Det kanske också handlar om att du inte vill känna dig mindre än, eller liksom svagare än.
Kan det vara en gnutta, eller det är inte en gnutta, men är det också kontrollbehov?
Absolut, jättemycket kontrollbehov.
Det låter ju som att du då aldrig har tillåtit dig själv att känna att yttre faktorer kan påverka dig.
Ja, men jag tror inte att det på riktigt har gjort det förrän förra året. Alltså inget storslaget i mitt liv. Men
det är ju helt sjukt att säga, Fanny.
Det var så här, covid.
Ja, men alltså.
Covid gjorde att du flyttade till Sverige, men det var ingen yttre faktor.
Men jag tror att i mitt huvud så har det alltid känts som att om jag jobbar tillräckligt hårt, om jag gör det här tillräckligt bra, att det finns alltid saker och ting som jag kan förändra. Mm. Och jag har varit i väldigt få situationer som jag har varit helt powerless.
Mm. Oavsett hur hårt du jobbar så kan du liksom inte lösa eller ta dig framåt i det problemet, jag fattar.
Exakt, exakt.
Men känner du nu att förra årets händelser var det enskilt i ditt, den enskilda händelsen i ditt liv som du har känt dig o-empowered i?
Inte den enda, men det har definitivt varit den största som har slagit emot mina grundvärderingar. Mm. Till exempel om vi ska gå tillbaka då till min tjejkompis i Oslo. Alltså min attityd, eller min hjärna fungerar så att om jag skulle känt av det att, nej men gud, jag kanske är diskriminerad, eller så hade ju min lösning varit, men då jobbar jag hårdare för att slå alla andra av min competition. Så att det liksom är helt klart att jag är bäst.
Jag älskar också att din hjärna då tänker så här, då är jag inte diskriminerad längre. Den tänker inte så här att, ja men då behöver jag ju jobba mer. Det är ju liksom en diskriminering i sig. Mm. Att jag måste jobba mer för att visa eller få samma behandling. Utan din hjärna då säger, nej, jag har inte blivit drabbad av diskriminering för mitt resultat är samma som alla andra. Mm. Oavsett hur jag tog mig dit.
Men det tror jag har mycket mer med uppväxt att göra. För att mina föräldrar har ju som sagt varit väldigt ärliga med mig redan från barnsben. Om att, nej men du ser inte ut som alla andra. Du kommer inte bli handlad som alla andra. Och du måste vara bättre än alla andra för att konkurrera på samma villkor.
Ja, det har mina föräldrar också sagt. Men de har också sagt att det är diskriminering. Eller så att det är klart att de har sagt så här, om du vill vara lika bra så måste du göra lite bättre ifrån dig, men jag tror ändå att de har varit så här, men det är inte rättvist att det är så. Det är inte så att det är så för att...
Men då är min fråga så här, vad är rättvist i världen? Det finns ingenting som är rättvist. Att vi är där vi är ju, alltså vi är redan topp 1% av världen. Så att, men du märker, det går så mycket emot mina core values. Det här med att jag ska vara orättvist behandlad. För att då känns det som att jag är i underläge och det gillar jag inte.
Det är också kul så här, om man kommer i närheten av, du bara, men det finns ingenting som är rättvist ändå. Alltså, det är fortfarande inte så här att det skulle vara pinpointa till dig eller oss, utan det är bara så här, ja men så är det bara, alla har det så.
This is how deep it goes.
Jag visste verkligen inte det här, men det är jätteintressant för att jag känner inte alls likadant.
Tillbaka till det du sa, Sha, om att inte vilja känna mig svag. Och det är något som jag har jobbat jättemycket med. Mm. Till att kunna känna mig ledsen, till att kunna känna mig svag, till att kunna visa den svagheten. Och ett väldigt tydligt exempel här är ju att jag och mamma kollar på många kinesiska serier. Och vissa av dem, där jag liksom verkligen känner, där gråter jag ju. Men det är liksom, alltså när jag gråter, det här är så himla sjukt, då gråter jag liksom inte framför mamma, utan det är så här att jag snuffar lite. Så här för mig själv och försöker så här diskret ta upp, liksom, så torka bort tårarna.
För din mamma?
Ja, för jag vill inte att hon ska se att jag gråter.
Oj, gud. Ja. Ja, men det är ändå intressant, för det, jag känner igen, det är kul, för jag känner igen många mekanismer som känns väldigt så kinesiska i mycket av det du beskriver. Men sen har vi ju lite variation också, kanske familjerna sinsemellan, om hur vi har uppfostrat. Men jag ska också säga att innan jag blev sjukskriven för 5 år sedan, då hade jag också väldigt svårt att identifiera mig så här med att om jag skulle vara sämre på något, att jag inte kunde bara göra någonting åt det själv. Och det pratade vi ju också om i mitt avsnitt, att det som var väldigt hjälpsamt, det var ju att vara under en period på 6 månader då inte arbetsför. Jag kunde ju knappt, alltså jag kunde ju knappt ta hand om mig själv. Så äta, sova. Är det bara det man gör? Eller äta, sova.
Kanske duscha dig.
Duscha, ja precis. Äta, sova, duscha.
Igen.
Och gjorde ju ingenting annat. Och det hände liksom ingenting. Alltså jag tror att det som man kanske är rädd för, eller det som jag var rädd för innan, det är ju att man på något sätt hänger upp sin person eller sitt värde eller andras relation till en på det som man levererar på något sätt i livet.
Mm.
Eller att man tror att man har föreställning om att folk finns där för en för att man finns där för dem. Alltså jag vet inte, man har någon föreställning om att det är ett givande tagande i hur man beter sig. Och sen när jag inte kunde leverera någonting, det hände ju liksom ingenting. Alltså alla var ju kvar, och förutom ni då. Nej, skojar jag bara. Nej, men alla var...
Report. Lol. Och det här, too close to home.
Nej, men alla var ju kvar, alla kom och stöttade, alla visade empati. Även mina föräldrar var ju jätteoroliga och kom och hjälpte till massa. Så det hände liksom ingenting i så här att... Det var ingen skillnad i, tyckte jag, vad de som var närmast, hur viktig jag blev för dem, eller vad de såg hos mig. Och det tror jag hjälpte lite.
Alltså ditt värde liksom, du kände att ditt människovärde var helt orelaterat till om du levererade eller inte.
Ja, tydligen så var inte mitt människovärde relaterat till mina prestationer.
Newsflash.
Alltså, du har ju kommit så mycket längre än mig, för att jag hade ju också ett par månader som jag inte jobbade. Och det var, jag kunde ändå njuta av tiden, men jag tror att det kändes typ som att, men gud, vad är mitt syfte med livet? Alltså det var helt sjukt. Och nu när jag börjat jobba igen, då känner jag ju liksom, gud vad glad jag är för att jag kan leverera igen. Och så att det här är någonting jag verkligen måste jobba med, för att inte sätta mitt värde på leveranser och på liksom resultat, utan ha ett människovärde.
Just.
Verkligen riktigt. Det är den lilla grejen jag jobbar med.
Ja, men en del av det är ju liksom att jag ska kunna sitta i mina känslor bättre. Så att nu när jag kollar på tv-serier med mamma och börjar gråta, så försöker jag gråta stolt.
Fint.
Och liksom ta servetter för att visa, nu gråter jag.
Mm, ja. Det är ju alltså step by step. Små steg. Nyrsteg.
Det har varit en resa till att kunna men identifiera och landa i känslor och inte direkt gå in i hjärnan.
Det här berör er båda två, för det är väl kanske där jag ser är den största skillnaden från mig som är tredje part. Väldigt opartisk. Nej. Så här, Fanny, du säger att du vill inte sätta dig i underläge.
Mm.
Men du accepterar ju, alltså till exempel när dina föräldrar säger så här, du kommer behöva jobba hårdare för att bevisa att du är duktig på någonting.
Mm.
Och då tar ju du det för givet lite. Att så här, men det är bara så det är. That's the facts. Yeah. Och jag agerar utifrån det. Men du tar det som en konstant liksom. Medan du är mycket mer, upplever jag, att du så här, nej men varför, när du får höra att du kommer behöva jobba mycket hårdare för det. Du är mycket mer så här, men varför ska jag... Eller att du i alla fall ställer dig frågan, varför behöver jag göra det och liksom acknowledge att det kanske är fel.
Ja, eller precis. Alltså jag förstår ju att det är så. Sen kan man inte ändra allting på samma gång. Men jag kan ju fortfarande känna att det är väldigt orättvist att det ska vara så.
Alltså jag tror det är där jag inte riktigt har samma känsla som du säger, Henrik.
Men exakt, ni har liksom, du kör ju liksom, det är så det är. Yeah. Nu jobbar jag utifrån de förutsättningar jag har.
Mm.
Det bekräftar ju det du säger, Fanny, att du är ju verkligen där att du inte ens kanske inte ens tar in att världen ser ut så, för att det skulle göra att du är i ett underläge kanske.
Ja, men exakt. Och jag tror det exempel som du tog sig om är liksom, att corona hände och vi blev tvungna att flytta tillbaka. För mig var det liksom inte såhär, gud vad orättvist. För mig var det såhär, it is what it is. Vi kan inte ändra på det. Hur kan vi maximera den här situationen? Så att alltså det var ju självklart tråkigt, för att vi lämnade ju vårt hem som jag hade bott i 2,5 år utan att säga hej då till någon av våra kompisar. Vi hade allting i Kina, så det var ju liksom en ganska stressig situation. Men jag har aldrig känt mig stressad av det, eller jag tror jag aldrig landade i känslorna. Utan för mig var det bara så här, nu är det så att vi inte kan åka tillbaka. Vad måste vi göra för att få upp vårt liv igen? Vi måste söka jobb, vi måste hitta lägenhet, vi måste få hit alla. Så det blev direkt problemlösning och direkt milestones och resultat.
Nu var ju den situationen kanske, alltså, eftersom den drabbade hela världen. Alla behövde väl offra någonting. Men det är väldigt talande för ditt mindset.
Ja, fast det var ju ändå, man måste ju ändå säga att du var i Europa på ett bröllop. Och sen den helgen stängde typ Kina ner.
Yeah.
Så det var ju ändå, det drabbade ju alla såklart den här pandemin, men det kändes ju ändå som att för er så var det verkligen så, från en dag till en annan så var det bara stängt och ni kunde inte komma tillbaka och ni var tvungna att byta jobb.
Det är mycket som har lyfts upp utav liksom den jag är i grunden, och mycket på grund av uppväxten som jag har haft och den kinesiska kulturella influensen. En del i det är ju det här med känsloregistret, att jag har närmast till ilska. Och vad min psykolog har kommit fram till är att alla vi i vår familj är ganska konfrontativa. Och vi kan säga saker och ting på ett väldigt aggressivt sätt. Vi kan ha ganska stora bråk med en underton i att oavsett vad som händer så kommer vi alltid komma tillbaka. Det ibland kan vara gränslöst. Men på båda hållen. Att det kan gå långt, men alla vet att vi älskar varandra. Och att det kommer vara normalt om alltså, bara några timmar. Det har ju skapat många clasher med Benne. För att han kommer ju få en familj där de aldrig har bråkat framför barnen. Så att jag har ju upptäckt att jag är väldigt provokativ. Och jag kan vara väldigt, alltså hoppa på personliga saker. Utan att jag ens märker det. Och det har jag också reflekterat är väldigt kinesiskt. Från liksom en normal konversation med att liksom när man träffar släktingar så säger de, oh my god, du har blivit så mycket fetare, eller du har fått rynkor. Att man är väldigt ofiltrerad på liksom ett vardagsplan, men också till bråk. Att man är kanske mer ofiltrerad än vad man är i Europa.
Det här är också en sån här grej som jag upptäckt i, inte min senaste relation kanske, men väldigt ofta tidigare i mina relationer, att man liksom pikar ganska passiv-aggressivt på ett sätt som är så här sjukt otrevligt. Alltså man kan se så här pikar liksom på folks intelligens, utseende, val i livet, på ett sätt som är så här, när jag tänker på det nu så känns det bara, gud vilken taskig syn på hur man pratar om folk. Och det är under...
men också hur man pratar med varandra ibland.
Ja, precis. Senaste åren har jag också sagt till mamma och pappa faktiskt, vissa gånger, när sådana grejer har hänt. När det är så här vissa pikar som ligger kvar i familjen. Mm. Oj, oj, nu ser det trött. Jag kan inte riktigt komma på vad det är nu. Jag kan inte komma på ett jättebra exempel, men det kan vara att man är tjock eller att man ser trött ut eller att gud vad du är blek eller vad som helst. Jag har ju sagt till mamma att hon inte får säga kommentar om mitt utseende om det inte är för att hon är seriöst orolig för min hälsa. Fanny gapskrattar.
Det säger inte i det här då, synen att man tänker att allas, att andras business är ens business. Alltså varför skulle man annars, jag tänker just de här pikarna som avsändaren kanske tänker som jätte oskyldiga. Det sätter ju ändå spår i en.
Mm. Men man tänker inte att de är oskyldiga, tror du det? Det känns inte som att de tänker inte att det är oskyldigt. De Nej. Tänker, de gör ju det för att de tänker att de ska sätta ett spår så att den personen ska göra någonting åt det.
Mm, så kan det vara. Alltså det är ganska det är ju lite manipulativt på ett sätt.
Mm.
Fast inte diskret manipulativt, det är ju bara taskigt.
Nu så var jag Julis familj och firade jul med oss. Alltså mamma nämnde det så många gånger att det såg ut som att jag hade mycket mindre ögon än vad jag hade innan.
Hennes
mamma? Nej, min mamma. Alltså till Julis mamma. Hon bara, men ser det inte som att fan jag har mycket mindre ögon? Jag bara, men alltså jag sitter här. Och så liksom pratar hon om det så mycket. Jag bara, men kan det sluta? Jag vet inte vad som har hänt med mina ögon. Kanske har mitt ansikte blivit större. What the fuck do I know?
Ja, men okej. Det där var ett jättebra exempel. Mm. För en sån där grej hade min mamma också kunnat sagt så här. Som jag bara, men det hjälper inte mig att du säger det. Så det har jag ju sagt ifrån det senaste, kanske också efter min sjukskrivning nu, att vissa grejer, du får inte säga kommentarer om mitt utseende som inte har med att du faktiskt är orolig för min hälsa. Och jag tror även det satte liksom en, tror det var en ögonöppnare för henne också.
Mm.
Men hon säger ju också att hon får jättemycket från mormor. Det har hon som ursäkt. Hon bara, du ska bara höra på vad mormor säger.
Men det här är ju generationstrauma. Alltså, ja. Men det går ju också i oss. För ibland så säger jag också det taskiga kommentarer utan att märka att det är så himla gränslöst. Och då säger jag, men gud, det är ju så min mamma pratar med mig.
Ja.
Det är någonting som jag har fått upp ögonen för väldigt mycket. Att man inte kan vara så gränslös fast det man är en familj.
Mm. Det drabbar väl våra partners väldigt mycket, tänker jag.
Ja.
Just också för att det är familj. Men också att det är den personen man står närmast. Utan Exakt. Att den personen någonsin har varit utsatt för något liknande.
Ja, men jag tror att alltså, Benny reagerade på det ganska mycket ett tag. Där han sa att nej, men du säger väldigt hårda saker som verkligen slår mig. Och jag bara, men gud. Alltså, för att så fort sekunden när bråket är över, då bara försvinner allting för mig. För det är ju liksom så jag är uppväxt.
Mm.
Men för honom så sitter det kvar.
Mm.
Mm.
Like so many eye openers. Och det leder också in på en annan sak som jag försöker ändra på hos mig själv. Vilket är att jag har haft väldigt höga krav på alla mina partners. Just specifikt in terms of ambition.
Mm-hmm.
Jag tycker liksom, nej, men kan du inte vara lite mer proaktiv? Kan du inte göra det här lite bättre? Varför liksom är du inte mer driven? Och det har liksom varit återupprepande mönster. Oavsett vem jag är tillsammans med. Och min psykolog sa då till mig senast förra veckan, du kan inte ha samma krav på dina partners som du har på dig själv.
Mm-hmm.
Okej, okay, och sen då?
Eller, jag gör nu bara, varför inte?
Nej, men för att...
Please,
utveckla. Men, för att de är sina egna människor och liksom, vi kan inte ha de kraven på dem. Jag tror för det första, problemet här är att vi har väldigt, väldigt sjuka, höga krav på oss själva. Som kanske inte alltid är sunt.
Mm.
Men det är ännu mer osunt när vi är gränslösa och liksom sätter de här kraven på våra partners.
Mm. Men ska vi fråga oss själva, är det verkligen våra krav egentligen? Vi har ju ärvt de kraven också.
Det är inte vårt fel.
Nej, så att jag bara, next.
Men alltså, girls!
Nej, men okej. Okay. Det här är också intressant. För det här frågade jag ju i något annat avsnitt där vi pratade om just krav. Vad ni tycker är slutleveranser. Hade det varit okej om er partner hade till exempel varit väldigt framgångsrik inom sitt ämne? Eller hade det varit också okej om de hade tjänat väldigt mycket pengar utan att vara väldigt framgångsrik? Eller liksom, vad är slutresultatet av kraven som skulle göra att ni skulle känna så här, det här, nu är det lugnt, nu behöver han inte leverera lika hårt.
Så jag måste bara, kraven handlar väl om att personen aldrig ska settla?
Ja.
I alla hänseenden?
Ja.
Ja.
Alltså alltid sträva uppåt, eller?
Ja.
För
ja.
Mig är det det.
För mig är det det också.
Mm. Alltså det finns ju inget end goal, det är inte som att så här...
Man ska inte bli nöjd.
Jag skrattar, men ja.
Det här är så jävla sjukt.
Ja, men då får jag tänka lite. Känner jag så?
Jag kanske inte känner så, för att hon har redan nått en goal. Jag och Jenny är ju fortfarande social climbers.
Nej, men inte det en goal. Alltså det är klart att vi strävar ju fortfarande efter nya grejer. Och vi båda drömmer ju om saker som vi vill göra. Men jag bara funderar på om det är så att... För det som jag uppfattar att du beskriver, Fanny, det är ju att du har krav som kanske till och med den personen inte har.
Ja, men exakt.
Alltså att det är det som är det ohälsamma. Det finns ju inget fel om den personen har krav på sig själv.
Ja, men exakt.
Som den vill och då försöker jag fundera på om jag har krav på min partner som den inte också har. Men det har jag säkert. Gud, vilken rolig fråga. Alltså det kan vara så här, Mats bara, jag har en lista liksom. Men jag bara, nej, ingenting. Han vill alla de grejerna själv också.
Nej, men alltså jag tror att jag och Benny är väldigt alignade på vad vi vill i livet. Och mycket av det jag vill han också. Men jag har ju mycket mindre tålamod till att nå dit. Så jag vill ju ha allting further, faster, better. Mm. Medan han ibland kan känna, kan vi chilla lite? Och jag bara, nej, vi kan inte chilla. Varför är du så lat?
Ja, jag fattar. Det är typ så här, han bara, jag vill laga den här lina matkasten på en timme istället för en halvtimme. Du bara, nej.
Ja, men exakt.
25
exakt.
Minuter.
Mm. Exakt. Och det kan vara liksom i allt i livet.
Mm, fattar. Fel att säga, det kanske också efter min sjukskrivning. Så jag har ju svårt att veta vem jag är för och efter. Det var så länge sedan nu.
Nej, du kan ju bara säga vem du är nu. Utgå från vem du är nu.
Ja, jag skulle inte säga att jag har mer krav på honom än vad han har på mig. Han har ju sig inga krav på mig som jag inte har.
Alltså jag har väldigt svårt att tänka mig att Mats har mer krav på dig än vad du har på honom.
Ja, det låter helt orimligt.
Jag har framförallt väldigt svårt att se att han har krav på mig.
Ja,
nej, men det är väl det vi menar.
Ja, exakt.
Och jag måste förtydliga, det är inte som att jag har en kravlista.
Jo, erkänn. Sitter på väggen, 10 budor. Printas in varje dag, varje morgon.
Känn till er chanser.
För mig handlar det helt enkelt om att alltså, ibland så pyser det igenom. Liksom att så här, vad bra att du gjort det. Men du hade kunnat göra det bättre. Eller du hade kunnat göra det snabbare. Du hade kunnat göra det fler gånger. Du vet, alltså den här, och det är jättetröttsamt. Och jag tror att jag applicerar exakt samma krav på mig själv som på andra i min närhet. Och då är han ju min närmsta.
Mm. Exakt. Det är där jag försöker komma åt. Det handlar inte om att jag har en kravlista som du säger, utan det är ju att jag har ju de kraven på mig själv, men det är nästan som att det är en spillover-effekt på folk i min närhet.
Mm. Och det är kanske vårt kärleksspråk. Alltså kärleksspråk.
Det är ju inte ett kärleksspråk som ger kärlek.
Nej, men man kanske vill dem väl, förstår du? Varför har man de kraven? Jo, man vill ju dem väl.
Men jag vill ju dem så väl.
Ja, men det är ju jätteknäppt.
Men alltså,
but we're too lazy to understand.
Alltså jag vill ju dem så väl. Men det är exakt som kanske mina föräldrar har sagt till mig. Men jag vill ju dig väl. Det är därför du borde göra X, Y, Z.
Ja, precis. Mm.
Och det är ju också sjukt att vi tar på oss det ansvaret. Alltså så här, den personen klarar sig ju garant själv.
Ja, annars hade vi inte gift oss med dem.
Det är på ett sätt också så sjukt översittat beteende.
Ja, bara, det är lite det faktiskt.
Alltså, det är ju, ja, nu ska jag komma in och säga till dig att så här, oakta så du inte hamnar efter i det här. För då kan det gå illa i livet.
Om vi bara summerar upp det här avsnittet. Vi är alltså oempatiska översittare. Som ger sjukt osköna pikar.
Alltså, det är aldrig underläge heller. Eller svaga.
Det här är ju fantastiskt. Hur fan lyckades vi gifta oss?
Vi är ganska snygga. I think we got that going for us.
My god, thank god for that.
Annars, ska vi lite snälla mot oss själva, så är det väl det som är framingen av det här avsnittet. Det var inte som att vi skulle prata om våra styrkor direkt.
Nej, men gud. Alltså det känns alltså som att vi behöver göra, efter tre små trauman, så är det tre stora styrkor.
Är det så här, hade vi varit med i Love is Blind, då hade vi aldrig hittat en partner.
Men alltså jag kollar på Love is Blind och jag bara, får man fråga dem hur mycket man tjänar?
Du bara, och vad drömmer du om i livet i så här, hur snabbt du vill dubbla din månadslön?
Exakt, hur tänker du där? Vad har du för benchmark? Det är otroligt roligt.
Ja, men alltså gud, vi är ju så störda. Men ja, det är i alla fall skönt att vi inte är ensamma, utan att det finns den här gruppen att ge utlopp i.
Men så himla värdefullt att ha någon, ett proffs att prata med, Fanny. Mm. Tycker du att det funkar, att du får mycket insikter och hjälp trots att din psykolog kanske inte delar samma bakgrund?
Ja, absolut. Mm. Där känner jag att hon kan se igenom vissa beteenden, lyfta upp dem utan att jag ska känna mig inskränkt i ett hörn. Jag tror att om mycket av det här skulle kommit från Benne så hade jag kanske mig mer attackerad. Mm. Men för att det kommer från en objektiv, professionell part så har jag kanske en mer distans till det. Och försöker få en awareness. Mm. Så mycket av de här sakerna, det har jag inte tänkt på innan. Det har ju varit liksom hur naturligt som helst. Istället för att tänka, men gud, har jag för höga krav på min partner, så tänker jag, men jag vill ju bara honom väl. Alltså allting handlar ju om vilket perspektiv man har.
Ja, men man lever ju alltid i sin egen sanning. Så får man ju ändå säga om alla. Alltså, de flesta människor är ju goda och lever sin egen sanning. Sen kanske det uppfattas på grund av den andra partners sanning olika. Som antingen elakt eller hårt. Eller.
Men det är väldigt bra att kunna få lite distans och se, oj, de här beteendena kanske inte är så charmiga. Han ska försöka kutta bort dem lite.
Mm. Det är guld värt ju. Alltså det är också dels för en relations skull, men också för att, alltså, det finns ju ett kinesiskt talesätt som är typ hodelei. Att man säger att man lever trött. Eller att man...
Det är trött att leva.
Det är trött att leva, tröttsamt att leva. Kan du ju verkligen, jag tänker mig att det verkligen är det när man går runt och bär på de här beteendena.
Ja. Jag tänker kalla dem för generationstrauman. För det har ju, alltså det är ju beteende som har gått i generation.
Mm. Ja, 100%.
Och att nu har vi ändå the power att bryta mönstret.
No pressure.
Det är verkligen så bra att prata om det.
Ja. Yeah. Så det var dagens avsnitt.
Great.
Det är väl, tack för att du delade med dig.
Tack för att du delade med dig. Jätteintressant för oss här också.
Det är som att vi har gått i terapi nu utan att ha behövt spendera pengar. Så tack för det.
Alltså, I love the hustle mentality. tre till priset för ett.
Exakt. Okej.
Okay. Okej, okay. Bye guys.
Bye.